Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag med mig den kände, ökände, en person som ofta är med här i radion. Välkommen Bernt Karlsson.
Tackar, tackar. Alltså bättre ökänd än okänd.
Ja, visst är det så. Bättre, du har helt rätt. Och det som är roligt nu Bernt, du kan ju extremt mycket om Trollbäcken, i alla fall när vi har gått runt där. Och du kan alla vägar och du har berättat om din farfar som jobbade på Kumla herrgård. Och nu har du tagit med dig, kanske inte en barndomsvän, men den person som har kommit hit. Hon har också förfäder som hade att göra med de gamla släkterna i Trollbäcken. Vem har vi tagit hit?
Inga Lill Krantz.
Som egentligen heter vad då från början?
Hon heter Colleen.
Välkommen. Tackar. Inga Lill. Och du har ju enormt mycket bra släktingar. Ska vi se om Bernt kan tala om varför han har tagit med dig hit?
Nej, jag vet inte. Jo. Nej, men jag känner inte henne så länge tillbaka. Förr i världen, det var i och med det här Facebook det dök upp. Vi pratade om och Colleen kom in på något vis.
Ja.
Och så, det är bara ett par år sedan som jag...
Aha, för du är extremt mycket äldre. Du är 6 år äldre. Så när du var ung, när du var en grabb, då var ju Inga Lill så mycket yngre, eller hur?
Ja, då var jag mycket yngre. Ja.
Inga Lill, kände du till Bernt Karlsson när du var ung?
Ja, det gjorde jag.
Hur kommer det sig?
Därför att jag bodde ju på Skogsensvägen, inte långt ifrån hans farfar.
Nej. Precis.
Ja, så att vi visste ju vilka som tillhörde varandra, släkter eller familjer.
Ja, för Karlsson var ju en stor släkt. Karlsson med K, va? Eller Karlsson med C?
En del av C. Det var farsan som döpte om det till K. Han tyckte det där med C. Det var väl inte K.
Jaha, var det så? Ja. Mm. Och då var det ju så att Bernts farfar, vi tar det lite bara så att vi har liksom koll på läget. Alla kanske inte, än om jag vet väldigt mycket om Bernts farfar, så kanske inte alla lyssnare vet det. Ta det väldigt snabbt nu.
Jo, det var en gubbe. Han var född 1885 uppe i Uppsala, Ekeby. Och när han var 20 år, då kom de hit till Trollbäcken, han och hans brorsa. De fick nys om att de hade för mycket mjölk på ärgon. De hade ingen mjölkarrendator. Den gamla han söp, han kunde inte sköta mjölken, den var sur.
Och Kumla herrgård, det var den som ägde i stort sett halva Trollbäcken med torp och gårdar runt.
Det var det.
Så herrgården var de som bestämde över Trollbäcken.
Jo, det var det.
Och det var där man kunde jobba.
Gränsen går ju i Nyforsdalen eller vad det heter, Kusbådalen.
Så nästa ställe var ju Tyresö slott,
och
markisen.
Jo, sen var de här då mellan 1908 och 1910, då konkade herrgården.
Ja.
De avvecklade kostammen, då var de utan jobb. Men de hade skulder på herrgården. De ville sälja sina torp. Och då fick de här grabbarna en möjlighet att köpa skogsäng.
Din farfar och hans bror?
Gunnar och Bernhard.
Mm.
Men då fanns familjen Colleen på skogsäng.
De bodde redan, det var de som hyrde torpet.
Just det, de var torpare på stället. Och de byggde kåken, som den moderna kåken då, 1900 hade Nils byggt.
Och Nils, det var alltså, Inga Lill, det var din farfars far?
Ja, det var min farfars far.
Så han byggde torpet, skogsäng?
Ja, enligt Bernt säger det. Jag har aldrig hört det tidigare, men det är väldigt roligt att höra att han säger det.
Ja.
Ja. Det var nya bostadshuset, alltså det var ett rum och kök nere och så var det en stor trapp upp och drängkammare på vinden. Det var stenfoten där kåken.
Och en torpare på den tiden, vad gjorde en torpare?
Ja, han var ju dagsverkstorpare. Han skulle med sin kropp på Prösan, eller han jobbade på herrgården.
Han jobbade på herrgården, mot att han fick bo i torpet och fick odla sin egna...
Ja, precis.
Fick de lön på...
Nej, det tror jag inte.
Utan de torpare, torpare var bara...
Det var naturförmånen på själva torpet.
Så då gällde det när man bodde på torp att man hade en familj som kunde odla och så. Annars valt man.
Gärna barn som kunde hjälpa till också.
Många barn gärna.
Ja, det var ofta 8-10 stycken.
Ja. Men Bernt, för du har ju berättat att när din farfar då köpte torpet skogsäng, då blev familjen Colleen...
Vräkt.
Elakt.
Ja... Jag vet inte, för att
de fick flytta till,
till nybygget.
Nybygget, vad var nybygget för någonting?
Det var ju också ett torp under Kumla.
Aha.
Som de köpte då.
De köpte det istället?
Ja, de köpte det.
Men du, innan där, vet du, då har de flyttat både till Vreten och till Borgen. Innan de kom
ja, men 1877, då fanns redan min farfars far på Skogsäng. Mm. Och sen så 79, då var han på nybygget. Så att, jag tror inte nybygget var något främmande för honom.
Aha, han flyttade runt som
han
torpare.
Ja, flyttade runt som torpare, för det gjorde man.
Ja, just det, för att man fick liksom bo ett år eller två eller någonting sånt. Och sen ja. Fick man flytta vidare. Så att, som torpare hade man liksom inga rättigheter.
Nej.
Men han byggde tydligen Skogsängstorp.
Ja, det gjorde han nog, och kanske med tanke på att han kanske skulle få bo kvar där.
Ja.
Men när Bert beskriver huset i Skogsäng så är det likadant som min farmors hus var på nybygget.
Jaha, ja. Ja, vad roligt. Ja. Ja. Och nybygget, var låg det?
Det låg ju, och ligger väl kvar fortfarande, huset på Kolins väg i Trollbäcken.
Just
och,
det.
Ja, och man tänker sig att det är precis nedanför Skogsensvägen 35.
Aha, ja. Mm. Ja. Och det var ju fantastiskt. Din familj fick alltså en väg döpt efter sig.
Ja, det var i samband med att man började bygga uppe på Alfarsvägen.
Aha.
Ja, man började ju stycka där och göra tomter, och så fick ju folk bygga. Och min morfar då, som vi inte hör ihop med ja. Det här programmet, han var ordförande i vägföreningen, och då skulle ju alla vägar döpas.
Ja.
Och då kom min mormor på att Kolins väg skulle det väl vara, den där lilla snutten som går upp där.
Ja, var det så det gick till?
Ja, och ja. Allfartsvägen hittade hon också på.
Aha.
Ja.
Så det var vägföreningen som fick vara med och döpa vägarna. Ja. Det var ju roligt.
Ja. Ja. Det var ju så. Det var ju fördelat så. Det fanns ju inte den här stora kommunen på den tiden.
Nej, precis. Nej. Din farfars far hette alltså Nils Gustav Kolin.
Ja.
Vem var han då?
Det vet jag inte egentligen vem han var. Men han kom ju från Brännkyrka. Han var väl antagligen enkling, för han hade barn med sig. Så gifte han sig med Augusta Andersson. Du kommer ihåg vilken gård det var?
Det var väl Uppsätra.
Uppsätra gård var hon ifrån. Och så blev de torpare. Och så bodde de väl här 64.
Nu pratar vi 1864.
1864
pratar
ja.
Vi om. Ja.
Ja. Då gifte de sig och fick barn. Och sen kom ju då min farfar. Han föddes ju 1878.
1878. Ja. Och din farfar, som du kommer ihåg honom, alltså, levde
ja,
han?
Ja, ja, han levde.
Ja. Och vad gjorde han?
Det vet jag inte, för att han var väldigt sjuk när jag var barn. Han hade haft flera hjärnblödningar.
Aha. Och han var gammal då?
Han var gammal.
Ja.
49, och han var född 78, så att det är klart att han var väldigt gammal.
Ja.
Och han var sjuk, och han låg alltid i salen, så att säga. Där låg han.
Ja.
Ja.
Och, då, och din farmor och farfar bodde alltså på...
Ja, de bodde på nybygget.
På nybygget,
ja. Ja.
Och din farmor, har du någon koll på henne?
Ja, hon bodde ju kvar efter att farfar hade dött.
Ja.
Min farmor, hon är ju född på fattighuset i Tyresö.
Är hon född på fattighuset i Tyresö? Fattighuset. Var låg det någonstans?
Det låg vid Tyresö kyrka.
Aha.
Det ja. Är väl det här... Det revs ju sedan, för att det blev ju utdömt. Carolina hemma.
Ja, just precis. Ja,
ja.
Ja.
Ja. Där är hon född.
Aha. Vad hette hon, sa du?
Selma Carolina. Ja, Selma Carolina Karlsson.
Aha. Mm. Ja. Vi har gjort ett program nyligen här med Lennart Lind, som har fått berättat väldigt mycket om just alltså tjänstebostäderna runt slottet och Karolinahemmet, som sen ja, eldades upp, tror jag faktiskt.
Ja, det eldades upp.
Aha, så din farmor, sa du det?
Ja.
Ja. Och din pappa, när föddes han då?
Min pappa föddes 26.
Ja. Och han fortsatte bo också i Trollbäcken?
Ja. Han föddes ju då på nybygget, och när mamma och pappa gifte sig och jag var på väg, så fick ju de tomten precis nedanför nybygget. Så det är därför vi hade Skogsensvägen 35, där byggde de sin villa.
Aha. Bernt, har du mer, du som har massa detaljer kring allting, har du några mer kommentarer på det här?
Det låter perfekt.
Historierna här. Ja, för att om jag fattar rätt, också därför att Ottmar Wifel berättade det för mig, det förstod inte jag förut, att på 30-talet så var man ju bara 1500 invånare och 1000 av dem bodde i Trollbäcken.
Ja.
Och 500 ute på Gamla Tyresö. Och alla kände i stort sett varandra.
Jo, riktigt.
Ja. Och det här var innan dess, och då var de säkert ännu färre. Så att de hade ju koll på varandra i de här torpen och gårdarna som fanns.
Ja, oh ja.
Men såg du hela den här utvecklingen när allting styckades? När Hasse Gynges pappa styckade av Trollbäcken när det blev fullt med hus runt omkring?
Det var ju på 30-talet.
Det var ju på 30-talet och då...
Då var inte du tänkt.
Nej, då var inte jag påtänkt en gång, så att det såg jag inte. Men jag såg ju utvecklingen senare från sommarstugor till fastboende.
Just det, det var det du såg, ja.
Ja, och ja. Sen ängen nedanför mig där min farmor hade sina hästar betande, den blev ju styckad och där blev det ju hus nu.
Det var 50-talet. När
Just det, för att Hasse Gynges pappa, han styckade till sommargäster framförallt.
Ja,
va?
Så att
det var... den sista grejen var ju farfars mark. Då var det inte Gynge med. Va?
Nej.
Det var kommun, hade han. Kommun köpte av farfar.
Just det, hela det som blev IP sen.
1950 då.
Ja. Ja. Och då blev stycken man ju av och gjorde massa radhus och idrottsplats och allt vad man gjorde, va?
80 tomter där nere på ängen.
Ja. 80 tomter?
Ja. Plus allfarvägen där uppe.
Ja.
Och det kommer du också ihåg, Inga-Lill, hur det såg ut när man... vilket år är du född förresten?
49.
Mm. Så 50- och 60-talet har du koll på i Trollbäcken?
Ja, någorlunda.
Mm. Ja. Och hur skulle du vilja beskriva Trollbäcken på den tiden då?
Alltså, det var ju faktiskt väldigt lugnt och stilla. Man kände alla, man visste vilka alla var.
Ja.
Och det roligaste var väl att våran polis också kände till oss allihopa.
Fjärdingsmannen, Malmsäter.
Ja, så att, ja, det var lite pinsamt ibland men, när man skjutsade. Det var ju det man kunde åka dit för då.
Att man skjutsade på moppe eller skjutsade
på cykel? Man skulle ju vara 15 år för att få skjutsa på cykel.
Du menar inte att man höll på de reglerna?
Absolut. Jag satt bak på min kompis cykel och det kör upp en bil bakom. I högtalare ropar Inga-Lill, kliv av cykeln. Inga-Lill, kliv av cykeln. Och då fick stanna, fick jag säga till min kompis. Mm. Det där gör du inte om, sa han, när han åkte förbi i bilen.
Han hade en ordentlig röst, Josef Malmsäter, som tydligen han kunde utan högtalaranläggning ropa ut hur mycket som helst.
Ja, ja, ja.
Ja. Men du gick i skolan då, i Kumla skola?
Ja, i Kumla skola.
Hur såg Kumla skola ut på din tid?
Nya skolan då, som det hette, den fanns.
Tegelbyggnaden, den som ligger där bakom.
Ja. Men den gamla skolan, där började jag i skolan.
I träbyggnaden?
Ja, i träbyggnaden.
Som din farfar var med och byggde, Bernt?
Ja, hennes morfar också.
Ja, min morfar
också. Och din morfar också?
Ja.
De var båda hantverkare och kunde vara händiga män.
Ja, och våra föräldrar hade väl gått i skolan där också?
Ja,
det hade de gjort.
Ja.
Hade de gjort, i samma byggnad?
Ja.
Ja. Vad roligt. Ja. Så, och vilka lärare kommer du ihåg från din skoltid?
Anna-Lisa Tunevi.
Anna-Lisa Tunevi.
Ja.
En fantastisk människa.
Ja.
Ja. Och hennes man.
Ja.
Gunnar Tunevi.
Han var den första kommunalanställda i Trollbäcken eller i Tyresö.
Ja. Det som var fantastiskt då med Gunnar Tunevi, som var den första tjänstemannen. Mm. De hade en sekreterare och det var tobaksaffären här nere i centrum. Hon heter Emmy Thomasson, hon som startade den med sin man. Mm. Jack tog över den. Hon var sekreterare åt Gunnar Tunevi. Så att det var hon som sett till att allting hette fisknamn här i Bollmora. För det var ju de som planerade Bollmora. En tjänsteman, ett kommunalråd och en sekreterare. Tre personer på slutet av 50-talet planerade hela Bollmora. Ja. Så det gick från 5 000 invånare till 27 000 invånare på 10 år. Mm, mm. Och så det är ju fascinerande med de här människorna som kunde allt det här.
Och sen alla fritidspolitiker som var då i alla de här kommittéerna. Det var ju vägföreningen, det var ju byggnadsnämnden. Ja. Men de var, jobbade ju på fritiden, de satt ju inte hela dagarna.
Nej, precis. Och din farfar satt väl också politiskt, Bernt?
Ja, just det. Han var nykterhetsnämnden.
Nykterhetsnämnden. Ja. Dina släktingar också, eller?
Nej, inte nykterhetsnämnden, det var ju vägföreningen.
Ja, men, ja just det, ja, precis. Var det också politiskt tillsatt, vägföreningen?
Ja,
oh, ja. Jaha, var det? Okej. Okay, ja.
Ja.
Anna-Lisa Thunevi är ju en lärare som väldigt många säger väldigt gott om faktiskt.
Ja.
Ja. Hennes son Anders Thunevi har jag intervjuat här på Tyresö-radion. Ja. Ja. Men vilka lärare hade du med då? Du hade förmodligen en rektor där på, eller överlärare, eller vad hette hon på din tid?
Hon hette Jesse Navin.
Vad var hon då när du gick i skolan?
Hon var rektor.
Hon var rektor.
Ja.
Ja, och beskriv Jesse Navin. För jag hade också henne som rektor när jag gick på Nyboda. Hon blev ju rektor lite överallt här. Eller överlärare eller vad hon nu var för någonting.
Ja, det var väl ett stort skoldistrikt som hon fick ta över. Som
exakt.
Hon blev rektor för. När jag gick i skolan så, i Kumla, så har jag ingen minne av Jesse Navin. På något sätt. Att jag hade så mycket med henne att göra. Men däremot minns jag att när killarna kastade snöboll längst ute på vallen, som man kallade det då.
Mm.
Då skrek hon gärna i högtalare ut att nu fick de minsann sluta.
Oh.
det var liksom, hon klev aldrig ur sin bur. Det var någon högtalare eller om hon hade någon megafon. Och så ropades det. Men hon kunde ju namnen på alla.
Hon kunde det, ja.
Så hon ropade ju på dem som skulle upp till henne på expeditionen.
Och alla hade respekt för henne?
Alla.
Ja. Du berättade innan vi började här programmet att hon, var det din morfar? Eller?
Ja, min morfar deklarerade.
Ja.
Och hon var ju ganska förtjust i min morfar, så att hon kom hem en gång om året till oss. Och då kokade mormor kaffe och så fick jag gå in och servera. Och sen spelade mormor och jag kort så att de fick vara i fred.
Ja. Din morfar och mormor, det var Gösta och Clary då?
Gösta och Clary Andersson, ja.
Alltså Bernt, du har ett minne. Du kan alla de där namnen. Fast det var väl så, ni kunde varandras familjer?
Lite lätt kan vi nog. Ja. Bernt kan nog mer än vad jag kan.
Ja.
Olika årgångar bara.
Ja. Han har lite klibbigt minne.
Ja.
Men de där Gösta var duktig snickare. Han hjälpte min morfar till och med vågen sanda på Stamvägen.
Ja.
De byggde om hela trappan i den kåken. En sån där skruvad jävla trappa.
Ja, det är svårt.
Där höll han på att klättra och spika. Man var imponerad av de jävla tre bitarna. Att de fick ihop det.
Ja, sånt. Då är man skicklig.
Den kåken står kvar fortfarande precis.
Ja.
Trappan funkar också. Ja.
Men Inga-Lill, du gick då i Kumla först. Vad gick du sen i högstadiet då?
Då skulle man ju gå i... Det hade ju blivit ändrat så att man skulle gå 9 år i skolan.
Aha.
Ja, och då fanns det ju inget högstadie.
Nej.
Nej. Men ABN hade ju gått i konkurs.
Aktiebolaget Bo Nyman, det som sen blev Ericsson-byggnaden.
Ja, precis. Mm. Så att vi gick i ABN första tiden, första 2 åren.
Gick ni de lokalerna? För de var tomma?
Ja, de var tomma. Och gymnastik hade vi uppe på gamla brandstationen högst upp.
Aha, var låg den gamla brandstationen någonstans?
Den låg ju precis där bredvid, alltså det var någon gammal tegelbyggen. Alltså,
men du, det var första garaget som ABN började in.
Det var det garaget som man började, som sen blev en brandstation.
Det var Selberg som byggde garaget.
Just det.
40-talet.
Ja. Men Inga-Lill, det måste varit ganska långt att gå från Trollbäcken dit, eller?
Nej, men då
blev
det ju så modernt, så då var det ju skolbuss.
Aha.
Ja. Så då fick man åka, då bussades man.
Då bussades man?
Ja.
Så det var ju bra.
Ja.
Så det var alltså början av 60-talet under tiden Bollmora byggdes, kan man säga?
Ja.
Ja. Och mellan Bollmora och Trollbäcken var det i stort sett ingenting, va?
Nej, det var en skogsväg.
En skogsväg. Åkte bussen den vägen?
Nej. Det var ju knappt bilväg. Det var ju liksom... Det var ingenting, om man säger så här.
Hur åkte bussen från Trollbäcken till Bollmora då?
Jag fick gå ner till Skogsensvägen.
Ja.
Där bussarna gick, vändes i vägen. Och så tog man buss där. Sen måste jag ha åkt
mot Flaten någonstans och vänt.
De hade kunnat åkt Hamviksvägen också, ja. Upp till Lindalen.
Då måste jag ha åkt Stora vägen till Ältaberg och svängt upp där.
Ja, det måste ha varit någonting sånt, sådana vägar. Ja. För vägarna såg inte alls likadana ut som de gör idag. Men Bollmora, vad var Bollmora för dig när du var ung då?
Bollmora, det var inte så himla mycket då.
Nej.
För att då var det ju fortfarande den här vattniga ängen emellan ABN då där vi gick i skolan och själva Bollmora centrum. Så det var ju väldigt långt egentligen. Ja.
För 65, när 64-65 när Bollmora centrum blev klart, då gick du i högstadiet. Ja. Och då hade Forellskolan också byggts i centrum.
Ja, årskurs 9 fick jag flytta till Forellskolan.
Hur var det att komma till för det var en ganska stor skola.
Ja, den var jättestor.
Ja, byggd på gammalt sätt.
Ja.
Och vi som har gått där, man blev ju hörselskadad när alla gick ut från sina klassrum.
Ja. Det var ju de här liksom trapporna ner och alltihopa det här.
Ja.
Så att det var ju ett väldigt liv, måste jag säga.
Ja.
Och
mycket, var det mycket barn då när du gick där?
Ja.
Det var det första året man kunde gå i förskolan då?
Ja, och det var ju alla barn ifrån Tyresö, alla barn ifrån Trollbäcken som skulle tillsammans där.
Ja.
Så det blev ju lite krockar och såna här saker.
Mm. Var det en bra tid eller var det en busig tid?
Jag minns det som en bra tid.
Ja.
Jag minns inte det här med mobbing eller någonting sådant från min skoltid här.
Nej. Och jag tror att om du säger att man till och med hade en polis som såg till att man höll regeln att inte ens skjutsa på en cykel. Och att när det gäller palla äpplen var brott, liksom, det var ju en helt annan tid.
Ja, ja, ja.
Sen kan ju barn vara dumma mot varandra även då.
Ja, det är klart att man var dum mot varandra. Men jag minns inte att det var någonting sånt här väldigt pågående i skolan.
Det var en trygg tid.
Ja,
ja.
Jag kände mig trygg.
Ja. I många av de här programmen har jag intervjuat Ottomar Wifel, eller för att inte tala om Bernt och alla hans kompisar som har kommit hit, så är det väldigt mycket hyss, alltså roliga saker kring de här Svallings, det är biografen, det är vad som hände. Hur var din ungdom i Trollbäcken, Södergården och allt det här som man har pratat om?
Södergården var jag aldrig på.
Varför då? Var det liksom ett gäng?
Jag bodde åt andra hållet, så att säga. Trollbäcken blir lite delat ibland.
Ja, det var ju det, va?
Ja.
Ja. Så var någonstans höll du till?
Jag höll till på ungdomsgården.
Ungdomsgården? Fanns en ungdomsgård i Trollbäcken?
Ja, det fanns en ungdomsgård i Trollbäcken. Och den var ganska aktiv, måste jag säga.
Var låg den?
Där biografen låg i Trollbäcken. I biografen.
Jaha, var det en ungdomsgård?
Det var i medborgarhuset.
Medborgarhuset hette det, ja.
Okej, okay, och där var en ungdomsgård?
Ja, där var en ungdomsgård.
För det här var 60-tal, kan man säga. Ja. Då kommunen redan hade börjat och gjort ungdomsgård här i grottan i Bollmora. Då skulle vi ni ha någonting i Trollbäcken också då, va?
Ja, antagligen var det väl så. Ja. Och där höll man till. Och där var det, vad heter det, band som spelade på lördagarna som man var där och dansade. Och det var Lucia-firande. Och, ja, man var där och träffades och tog någon läsk eller någonting sådant.
Ja. Svallings då? Vilket förhållande hade du till Svallings?
Svallings, där handlade man godis. Där stod man med en krona och så bad man att få 10 1-öre och 2 kolor som kostade 5 öre. Och man fick en stor påse för en krona på den tiden.
Jag vet. Att de orkar stå där.
Och hon stod hela tiden lika vänlig och lika snäll varenda gång man kom.
Det var Rutholm.
Rut, ja.
Fanns det dansbana där nere i mot Fornudden då på den tiden?
Gjorde det säkert, men där var vi aldrig.
Det var ni inte.
Men det var slut på den tiden.
Ja, det var
slut på den tiden. Ja. Så det var inte samma idrott då? Hade du något idrottsliv?
Nej, inte så mycket nere på idrottsplatsen. Jag spelade handboll, så då var man i Skrubbahallen.
Ja, var inte det Ottomar Wifel som var tränare där? För han berättade att han tränade flickor just i Skrubbahallen.
Kanske det var.
Ja, för det var handboll som var stort då, va?
Det var handboll som var stort. Nu var inte jag sådär jätteaktiv i det heller.
Nej.
Men det lilla jag gjorde då som var aktiv på den tiden.
Ja, för det var den gymnastiksal som fanns, va? Som man hade tillgå till.
Ja.
Men skrubba, vad var skrubba för dig då?
Nej, men det var ju mest alkoholister. Och sen så var det ju, vad jag fattade, så var det ju något hem för pojkar.
Det märkte ni inte av liksom, att det var något?
Nej, men jag märkte inte av det. Jag hörde bara talas om det.
Ja. Du hade en ganska liksom harmonisk uppväxt där i Trollbäcken.
Ja.
Ja. Du bodde hos din mormor, eller?
Ja, det var så här att vi gjorde väl skandal i Trollbäcken när mina föräldrar var bland de första där som skilde sig.
För det var inte så normalt.
Nej, det var inte alls normalt. Och då sålde ju vi vårat hus.
Ja.
Och mamma fick lägenhet i Bagarmossen. Man kunde sälja hus då på den tiden gentemot att man fick en lägenhet. Ja, köparens lägenhet kunde man få.
Okej, ja.
Ja, och köparna hade bott i Bagarmossen, så att på så sätt så hamnade jag i Bagarmossen.
Mm.
Men jag var 13 år, ville inte vara ifrån kompisarna. Så att jag bodde ganska mycket hos mormor och morfar.
För du gick i skolan fortfarande,
ja,
i Kumla?
Ja, jag ville inte byta skola. Nej. Mm. Nej. Mm. Även om jag hade haft mycket, mycket närmare till skolan där jag bodde i Bagarmossen.
Ja.
Men då så tog min mamma kontakt med kommunen, för då hade det ju börjat byggas upp en kommun på den tiden.
Ja.
Och då visade det sig att om jag skulle gå kvar i skolan här och bo i Bagarmossen, så skulle hon få betala 4 000 om året.
För oj, för då...
det var ju en förmögenhet.
Ja, det gick inte. Nej.
Och då gjorde vi så att jag flyttade till mormor och morfar, så skrev jag mig där.
Ja.
Ja, och då var det inga problem.
Nej.
Nej. Mm.
Ja, men vad roligt.
Ja.
Så trogen Trollbäcken var du alltså?
Ja, så trogen Trollbäcken var jag. Jag ville inte byta kompisar, jag ville ingenting. Jag ville ha min trygghet kvar.
Ja, det förstår man, eller hur, Bernt?
Ja, absolut.
Ja.
Din pappa Gunnar, var tog han vid då?
Han flyttade hem till sin mamma,
ja,
som då hade lägenhet på Alléplan.
Mm. Ja, han fanns i byn i alla fall.
Ja, han fanns i byn. Mm. Han fanns i byn ända tills han dog, faktiskt. Ja. Mm.
Vad gjorde du efter grundskolan då?
Då började jag jobba ett tag på barnavårdsnämnden. Och sen började jag plugga.
Och vad pluggade du för någonting?
Då pluggade jag till lärare.
Jaha,
ja,
i vad då?
Grundskolan.
Ja.
Och sen har jag läst in så att jag jobbat med SVA, svenska för invandrare.
Jaha.
Ja, eller svenska som andra språk.
Och det var tidigt, ganska tidigt då när,
ja,
när det kom?
Ja.
Mm. Och från början, de som kom, var någonstans jobbar du förresten?
Sista tiden jobbar jag på Nybohovsskolan.
Var ligger den någonstans?
Liljeholmen.
Aha. Mm. Och i början, var jobbar du då någonstans?
Då hoppade jag runt lite.
Ja. Mm. Och från början var det väl mest invandrare från Grekland, Italien,
ja,
och lite människor som kom från Chile, Latinamerika,
ja,
och sånt,
va? Ja, Chile var det ju ganska mycket, ja, först. Men sen när jag började och fick en förberedelseklass på Nybohovsskolan 99 på hösten.
Ja, du var så patient. Ja, just, ja, det. Ja.
Då var ju det här från Iran, Irak, Afghanistan. Ja. Och
så du har haft hela världen?
Hela världen, ja, har jag haft.
Har det varit ett roligt jobb?
Det är den största present jag någonsin har fått, att få jobba med dessa barn.
Ja. Jag förstår det. Beskriv lite mer så att folk förstår. I dessa tider där vi är rädda för väldigt mycket invandrare.
Ja, jag kan ju säga så här. Där kom de ner. De damp ner hos mig. Kanske de hade landat på Arlanda 2-3 dagar tidigare. Så kunde de få komma till mig. För man ville att de skulle försöka komma så naturligt som möjligt. Så att livet skulle bli så normalt som möjligt. Kunde inte ett ord svenska.
Engelska då?
Nej.
Ingenting?
Ingenting.
Så du fick liksom börja med...
Jag började med visa, peka,
ja,
hela kroppen, hela jag.
Aha. Mm,
så att det var... Ja, och efter 3 månader så kunde de göra sig förstådda.
Det är fantastiskt.
Allt gick ut på att lära sig svenska.
Mm. Vilken ålder var barnen i? Eleverna i?
Årskurs 3 till årskurs 6.
Aha.
Det var blandat.
Ja. Vad roligt.
Ja.
Ja.
Och jag har även haft de här barnen som har varit apatiska.
Du har även haft dem?
Ja. Ja.
Det är ett eget program nästan det här. Så att vi nu...
ja, precis.
Men hur länge bodde du kvar i Trollbäcken och i Tyresö då?
Jag bodde kvar tills jag var 17. Jag skulle vara ett halvår fram till 18. Då flyttade jag in till stan. Då fick jag en lägenhet. Och då flyttade jag in till stan. Sen gifte jag mig ganska tidigt. Jag gifte mig vid 20 års ålder. Och då bodde vi kvar i stan. Och sen flyttade vi till Finntorp. Men jag längtade ju alltid hem.
Du gjorde det, va?
Ja, jag längtade alltid hem. Och jag hade mormor kvar i Trollbäcken. Och även min faster. Så vi bestämde oss för att vi flyttade mot Nacka. Och sen när det blev klart i Älta så flyttade vi dit.
Och Älta, där bor ju också Bernt.
Ja.
Och vi anser ju att Älta är en liten förort till Tyresö. Ni hör ju ihop med oss på något konstigt sätt.
Ja, för vi vet ju inte om vi hör ihop med Nacka. För Nacka glömmer ju bort oss.
Ja,
ja.
Och jag tycker ju att väldigt mycket Ältabor handlar här i Tyresö centrum.
Ja.
För det är närmare hit.
Det är närmare hit. Det är ett trevligt och fint centrum.
Ja. Trots att du bor i en annan kommun så känner du ändå att du har flyttat tillbaka mot Trollbäcken.
Ja.
För det är ju nästan cykelavstånd också, eller gångavstånd.
Ja, det är mycket lätt att cykla. Cykla gärna ner till Tyresö slott.
Ja.
Vilket år flyttade du in i radhuset?
Jag flyttade in i radhuset 75.
Ja, samma.
De var helt nybyggda. Mm.
Bor ni i samma område, Bernt?
Nej, vi bor en kilometer ifrån.
Ja.
Ja. Men jag tror att det är så. Väldigt många gamla Tyresöbor bor i de här nybyggda områdena.
Ja.
Och det var 70-tal, säger ni.
Ja.
75.
Ja, 75. Mm.
Men om jag fattar rätt så är du fortfarande aktiv. Nu är du pensionär.
Ja.
Är du aktiv inom pensionärsorganisation?
Ja, det har väl Bernt berättat om SPF, förstår jag redan. Han har väl redan skvallrat. Det stod på mitt papper.
Ja, det stod på mitt papper också.
Ja. Ja.
Jag nämnde det i förbundet.
Ja. Ja. För att Bernt är också med i är det Älta SPF?
Ja.
Ni är en lokal avdelning för SPF i Älta. Ja.
Man har ju det områden.
Ja.
Lokala avdelningen för att folk ska slippa åka så mycket.
Ja. Mm. Vad gör ni i SPF i Älta?
Vi gör väldigt mycket egentligen, för att kommunen, Nacka kommun, är väldigt generös egentligen mot oss organisationer. Och vi söker ju pengar varje år, och nu har vi fått lokal, kulturknuten.
Just det, ja. Just det.
Ja. Så vi får vara där utan att betala hyra.
Aha, vad bra.
Ja,
det är som en träffpunkt nästan.
Ja, det är som en träffpunkt.
Ja.
Och i och med att vi har samarbete.
Ja.
Det här är ganska unikt egentligen, att både PRO, SPF, Älta kulturförening och SeniorNet samarbetar.
Ja, men det är bra. Om samma lokal då?
Om samma lokal.
Ja.
Och det gör att vi varje fredag kan ha underhållning som är gratis.
Aha.
För alla som bor i Älta. Du behöver inte vara med i någon förening. Och du kan även komma från Tyresö om du vill och komma med på det.
Ja. Och det är för folk som är pensionärer då?
Men,
alla möjliga.
Alla
kulturföreningen
möjliga.
Är inte bara pensionärer.
Nej, kulturföreningen. Nej.
Det låter jättebra.
Ja.
Ja, vi har också, vet jag, i Tyresö samarbetar SPF och PRO väldigt mycket. För att det blir så mycket bättre då.
Ja, det blir mycket bättre. Samarbete är bra.
Det är väldigt bra.
Ja.
Ja, det här är fantastiskt, Bernt, att du tar med dig alla möjliga människor här som lägger nya pusselbitar till det här historiska pusslet vi håller. Snart känns det som att jag har växt upp i Trollbäcken, vilket jag inte gjort. Jag har bara bott där några år i tonåren när mina föräldrar skilde sig. Ja, på Gärdesvägen.
Ja, och du är välkommen till SPF också.
Ja,
jättetrevligt. Tack så mycket, Inga-Lill Kranz heter du och Colin heter du som flicka.
Ja.
Mm. Många barn har du.
Jag har två barn, jag har två söner.
Bor de i Älta, Tyresö?
En bor i Älta och en bor i Bagarmossen.
Ja, men det är rätt. Du håller sig på rätt sida av stan i alla fall.
Ja, ja.
Du har barnbarn också?
Jag har tre barnbarn.
Ja, men det är så härligt.
Ja.
Klanen växer.
Klanen växer.
Ja, fyra med lilla Asta som är en ny hund och familjen.
Jättebra.
Ja.
Och tack så mycket, Bernt Karlsson, som alltid fyller i med historiska saker. Och nu har ju till och med Inga-Lill förstått hur din släkt puttar ut hennes släkt ur Skogsängstorpet.
Det passar på dem.
Ja, det här är, man får pusselbitar.
Välbekomme.
Ja, och jag som har försöker leda det här samtalet och tycker att det här är jätteroligt att du kommit hit, Inga-Lill. Jag heter Ann Sandin Lindgren, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.